Förra gången så introducerade vi oss alltså till det här märkliga Galaterbrevet som är det enda brevet ställt till flera församlingar, förmodligen i nuvarande, alltså södra delarna av Turkiet, nuvarande Turkiet då. Förmodligen de församlingar som berättas om i Apostlagärningarna 14, Iconium, Lystra, Derbe, Paulus första missionsresa och där han också kom den andra missionsresan. Och bland annat då tog med sig Timoteus. Timoteus var ju från Derbe eller Lystra. Och han blev ju han var ju en andlig son till Paulus och följde med honom under 15 år, reste med han med Paulus troligtvis innan han själv blev en av de andliga ledarna i Efesos församlingen. Nåväl, då hade i Paulus frånvaro i alla fall fienden kommit in och sått sitt ogräs. Och det började växa upp lärosatser som hävdade att det inte räckte med att bara tro på Kristus. Man måste också bland annat omskära sig. Och förmodligen var det så kallade judaister som hade nästlats in i församlingarna för att, som det står faktiskt i andra kapitlets tidiga inledning som vi kommer till snart, för att göra er till slavar igen. Lägga ett ok på församlingen av någon slags judisk legalism, omskärelse, sabbatsbudet och så vidare. Hela den rituella lagen från Gamla testamentets tid. Det blir en väldig konfrontation här nu i de första kapitlerna mellan lag och nåd. Men nu kanske det inte är så här att vi har så stort problem med just den här problematiken. Att lagen kommer in och ersätter nåden, jag vet inte. Lag och nåd kan inte samexistera nämligen. Det är två helt skilda system. Där lagen går in, det går nåden ut. Det går inte att blanda lag och nåd. Det går inte att säga att okej, du är frälst av nåd. Nu gäller det att sköta bordsskicket så väl att du är värd att sitta kvar. Utan du blir frälst av nåd och du blir bevarad och helgad av bara nåd. Det är nåden som är den drivkraften i hela det kristna livet. Och det här kommer Paulus med mycket stor skärpa att tydliggöra. Då tänker jag så här att eftersom vi förra gången gick in på, han talade om ett annat evangelium. Och han säger det finns bara ett evangelium. Och han är så angelägen om det evangeliet att han säger om någon kommer och förkunnar ett annat evangelium än det jag har förkunnat, det låter väldigt förmätet. Eller också om en ängel från himlen skulle komma och förkunna ett annat evangelium. Ett som inte stämmer med nådens evangelium. Förbannelse över honom eller den förkunnaren. Alltså egentligen det är inte att han själv uttalar förbannelsen utan han säger den personen är utlämnad åt Guds förbannelse. För det är det vackraste, det största och det viktigaste budskap som människosläktet har blivit givet. Och att slarva med det budskapet, det var någonting fruktansvärt i Paulus ögon. För han var själv ett levande exempel på det här budskapets omskapande kraft, alltså nådens evangelium. Och då gjorde vi förra gången en liten utflykt i en jämförande religionsanalys. Eftersom vi idag får höra, vi sa det finns tre filosofier som är förhärskande. Det är relativism, alltså det finns ingen absolut sanning utan sanning är, den är relativ. Och alltså relativism och subjektivism, sanning eller tro, det är som du ser det. Det subjektiva. Och agnosticism som säger att ingen kan ändå veta. Så varför besvära sig? Det är väldigt förhärskande filosofier idag. Och då är det ju väldigt svårt att vara så kategorisk i sin hållning som Paulus tydligen var när det gäller nådens evangelium. Att han överlämnar den till Guds förbannelse som säger något som avviker från det. Och då ville jag att vi skulle ta tillfället i akt och se hur det kristna evangeliet skiljer sig från andra religioner som vinner terräng mer och mer också i vårt land. Naturligtvis genom invandring och globaliseringen, och vi får mer kontakt med andra religioner. Och det är bra på det sättet att, jag menar inte att andra religioner vinner terräng, men det är nyttigt att tvingas inse det unika i det kristna evangeliet. När man har hinduismen och buddhismen liksom på avstånd, så bör man inte konfronteras med de systemen som man nu måste göra när vi har en växande muslimsk befolkning i vårt land, och vi har byggt en moské här i Göteborg, och vi tycker det är rätt med religionsfrihet, så det är inte det jag är ute efter. Men jag är ute efter att se det unika med det kristna evangeliet, och vad det vi försökte visa lite grann på förra gången, och som jag hoppas de här punkterna i avslutningen av kompendiet, de sista tre sidorna, kanske tydliggör kristen tro och andra religioner. Och vi försökte ta oss igenom sidan 1 där och var inne på sidan 2. Det som skapar lätt förvirring och som bestyrker den här relativistiska hållningen, det är ju att man säger, ja men det är ju inga större skillnader. Man har bön i alla religioner. Oj vad muslimerna beder. Tänk om vi bad 5 gånger om dagen. Och det finns religiösa högtider. Det finns en hel månad, Ramadan, där man inom islam verkligen ägnar sig åt sin religion och avstår från mat. Och det finns prästerskap, det finns munkar, det finns kloster, det finns religiös litteratur, Koranen. Det finns Bhagavad Gita och annan hinduisk litteratur. Och det finns Tripitaka och annan buddhistisk litteratur. Så man pekar på allt det här och säger, ja, det är bara olika versioner. Man säger till och med att det är olika vägar till samma Gud. Det är verkligen att ringakta varje religions unika karaktär egentligen. För säger man bara att det, så har man inte varit ärlig mot de olika religionernas unika karaktär. Men det är mycket viktigt att man inte bara stannar där och säger att okej, det här är ett smörgåsbord, varsågod, ät den rätt som du tycker smakar bäst. Den tro som passar dig, ta den. Hur ska man förstå de här likheterna? Det här är egentligen inte Galaterbrevet. Det här är en parentes, men vi ska hasta igenom det. Och ni kan ju läsa det hemma, de här faktorerna som har angivit 6 stycken, som kanske kan hjälpa till att förklara att det har blivit likheter mellan de olika religionerna. Och jag bara räknar upp de här ganska snabbt. Alltså, du kan komma var du vill i världen, till vilket folk du kommer, och man har lätt att tänka sig en skapargud om man inte till och med tror på en sådan, även om man har tappat bort hans namn som man säger, och vi vet inte hur vi ska tillbedja honom. Men det är inget problem att tro på den högste guden, och det är ofta då skaparguden. Det finns ju även inom hinduismen. Så och själva livet och skapelsen, att man säger att det måste finnas någon gud bakom detta, någon designer, någon planläggare. Det är också ett bibliskt motiv, naturligtvis. Romarbrevet 1 bland annat. Sen så ska vi komma ihåg att det är klart att det tidiga människosläktet, ju längre tillbaka man går i historien, ju mer hade vi ju gemensamt ett Om för att vi uppstod ju plötsligt inte som 6 miljarder människor, utan vi har en gemensam historia, och enligt första Mosebok så är det ju en linjär historiesyn. Det här är också en viktig skillnad mellan kristen tro och judendomen, och kristendomen och islam har en linjär historiesyn. Alltså en början och ett slut, en historisk kronologi. Det har inte buddhismen och hinduismen, utan det är mer en cirkulär, alltså det är ingen början, inget slut, det bara hela tiden är en slags rundgång, en cirkulär. Men här är en början, här är skapelsen, här är ett syndafall, här är en syndaflod. Det är tre tidiga händelser som finns i många religioner faktiskt. Det finns i många uppfattningar om tidigare än de bibliska berättelserna. Finns det berättelser om en syndaflod och en skapelse och allt det här. Men i alla fall så bar man med sig ett gudsmedvetande, en skapargud. Och de första 11 kapitlerna i första Mosebok handlar ju om det tidiga människosläktets gemensamma historia. Och sen sprids man ut över världen. Och man bär med sig det här religiösa gemensamma bagaget. Och det är inte så konstigt om det bakas in i de olika religionerna. Och inte minst den moraliska förpliktelsen. För det finns en global överensstämmelse om vad som är rätt och fel, som vi talade om förra gången. Etiska och moraliska koder liknar varandra i de olika religionerna. Men problematiken också med skuldproblemet som man vill se en lösning på finns på något sätt uttryckt av de olika religionerna. Så en gemensam ursprunglig historia. Och det går ofta från monoteism också till polyteism. Ju längre tillbaka du kommer. Men det är precis som att när den enda sanna guden detroniseras så behövs det många gudar för att täcka in tomrummet efter den enda guden. Så du får en gud som har hand och ansvar för väderleken, en annan gud som har ansvar för kärleken, en gud som har ansvar för fruktbarheten och hela registret, precis som ett stort sjukhus som måste ha många specialiteter. Ingen läkare klarar allt, utan man måste ha många olika. Så blir polyteismen en konsekvens av att monoteismen upphörde. Det går inflation i polyteismen. Sen var det också så här att rent geografiskt så uppstår ju de stora världsreligionerna i här borta Indien, i Asien. Och här ligger Jerusalem, och du kan tänka dig, man kommer här så tidigt som 1000 år före Kristus. Och de stora handelsvägarna bort ifrån Persien till Egypten, Asien och in i dåvarande mindre Asien gick ofta genom just Jerusalem. Det kallades den fruktbara halvmånen här. Man gick inte rakt över, så man gick norr ute på ökenområden annars. Och uppifrån den arabiska halvön här. Och man utbytte ju religiösa idéer. Man såg Salomos tempel. Josef var ju i Egypten. Och farao fick ju lära känna hebreernas gud genom Josef. Daniel var i fångenskapen borta i Babylonien. I nuvarande Irak då, va? Och där hände ju saker som gjorde Israels gud känd i hela det babyloniska riket, alltså det var ett jätteimperium. Och så i persiska riket likaså, där Daniel fortsatte att tjäna. Så spridning av religiösa idéer på det här sättet, handelsförbindelser, folkvandringar, man läste om varandras skrifter och så här. Sen en ärlig introspektion. Buddha kom ju fram till en sanning som alla kristna borde omfatta, nämligen att den här världen kan inte tillfredsställa. Det går inte att vinna lycka och tillfredsställelse i en värld som är förgänglig och det lidande finns. Så första han finna en väg ut ur det då. Och det borde ju vara en självklarhet för en kristen att hålla med predikarens ord i Gamla testamentet. Allt är förgängligt under solen. Det går inte att hitta tillfredsställelse. Det är en biblisk sanning som Buddha omfattade innan. Ja, predikan kanske var skriven då, men det visste inte han om. Men och mycket av litteratur och filmskapande och teaterkonst och så ärliga människor har skapat frågor som söker svar på de stora frågorna och kanske också hittat ärliga svar, sanna svar. Om vad är egentligen, vad består den mänskliga naturen av? Psykologin har kommit in mycket, mycket sent här bara och försökt med sina teorier att förklara mänskligt beteende och mänskliga upplevelser. Men att utan Gud förklara och ondskans problem sysselsätter oss, bekymrar oss. En värld utan Gud ondskan är inget bekymmer för en ateist egentligen. Egentligen så borde inte ondskan bekymra en ateist. Men man lånar ofta in Gud för att ha någon att sparka på när man vill ondgöra sig över det onda och över lidandet. Men egentligen så, vad som är, det är ju vad som är. Och det finns liksom ingen att anklaga världens villkor för om inte Gud finns. Eller som en del säger, hur kan världen se ut som ni gör om Gud finns? Och då brukar jag säga, hur kan världen se ut som den gör om inte Gud finns? Och vad hamnar då ansvaret? Nåväl, så gudomlig uppenbarelse kan också vara en tänkbar förklaring till att det finns sanningar i alla religioner. Vem var Melkisedek till exempel? Var hade han fått sin kunskap om Gud? Han kom, möter Abraham 2000 år före Kristus. Och Abraham erkänner honom som präst. Han var präst åt Gud den högste. Samma Gud som hade kallat Abraham ut ur dåvarande Ur i Kaldén, alltså det är nuvarande Irak. Och så kommer han till Kanans land och där möter han en präst, Melkisedek, som betyder rättfärdighetens konung dessutom. Egentligen den enda gestalten i Gamla testamentet som är samtidigt både präst och kung. Och därför är en fantastisk förebild till Kristus enligt Hebreerbrevet. Det är en intressant iakttagelse. Och Abraham ger tionde till Melkisedek och Melkisedek välsignar Abraham. Och är man präst, då är man ju präst åt, man företräder ju ett folk som tillbeder den Gud som man, och vars tjänst man är präst, förstår ni? Så det är ju inte bara att han som individ råkar vara en gudstroende människa. Han är ju präst. Han representerar ett folk som tillbeder samma Gud som Abraham. Alltså, var fick han det ifrån? Det fanns ingen bibel, fanns inte det första Mosebok, ingenting. Det är långt innan Mose. Vad fick Jetro sin tro ifrån? Moses svärfar kommer från, vad heter det? Midjans land, ja. Södra delen av Sinai halvön förmodligen. Och många andra exempel. Jobs tröstare och Job själv. Det är helt utanför den bibliska folket. Alltså det är inte israeliter i Jobs bok. Namnen och de geografiska platserna har ingenting med Israel att göra. Och lagen nämns aldrig. Ingen referens till Guds lag i, alltså Moseböckerna. Så var fick de sin fantastiska, högt stående, tycker jag, Guds tro i alla fall. Även om de har misstolkat Jobs dilemma, så visar de i alla fall en stor gudsfruktan. Sen är det en dimension som jag kallar demoniskt inflytande. Det finns falska profeter. Och nu möter vi dem i Galaterbrevet. Falska bröder kallar Paulus dem. Men alltså, det finns falska profeter i bemärkelsen som medvetet blandar sanning med lögn eller avviker från sanningen. Kan man vara en lögnare utan att veta sanningen? Kan man vara en falsk profet utan att veta om sanningen. Satan använder ju Guds ord och ifrågasätter Guds ord och drar ifrån lite grann. Men han förnekar ju inte rakt ut till att börja med. Satan vet alltså om sanningen. Och det är en förutsättning för att kunna förvränga den. Sen tror jag det finns demoniskt inflytande på ett sätt så att falska läror utvecklas. Jag har, som jag nämnde förra gången, en diskussion på gång med en gammal vän som har totalt hemfallit åt Martinus kosmologin. Totalt. Det är så svårt att han är som bunden av lätt alltså. Och det är en lära som är så vacker och så fin, men den gör Kristus och Kristus försoningsgärning ganska onödig. No. Och det här är ju en pröv och ett vägskäl som 1 Johannes 4 är det väl talar om. Var och en ande som inte erkänner Kristus vara kommen i köttet, han är inte av Gud. Så det är alltid synen på Jesus och Jesu gärning som utgör den prövogrund som man måste komma till. Vad säger du om Jesus? Vem var han? Vad betyder korset? Och där viker de av. Det kan vara allt annat kan vara okej, men där viker man av. Och jag tror att det har med demoniskt inflytande att göra. Det är för att du får vara en präktig och god och bra människa. Du får en ängel, men så länge inte du gör Kristus nödvändig för din frälsning så är det okej. Och det här var väl lite grann, inte riktigt så som Galaterbrevs problematiken var. Utan det var den här legalistiska hållningen som började försöka blanda lag med nåd. Okej, ni har blivit frälsta av nåd, det är bra, men nu gäller det att också omskära sig. Alltså, egentligen så är det evangeliet Kristus plus ingenting är lika med allting. Paulus är väldigt uppbragt. Så nu går vi tillbaka några sidor i era kompendier. Textutläggningen enligt utkastet där på sidan 3. Och då har vi avhandlat första kapitlets problematik i det att, som vi har sett, Paulus apostlämbete hade ifrågasatts. Det var strategin. Man ifrågasatte, är han verkligen en sann profet, en sann apostel, för att sedan kunna ifrågasätta hans evangelium. Så Paulus får lägga ner mycket energi på att försvara sitt sanna apostlämbete. För att sedan också försvara nådens evangelium. Och då börjar vi där i vers 10. Och då är vi i punkt C på sidan 3 där. Är det människor jag vill vinna? Eller är det Gud? Söker jag vara människor till lags? Eller... underförstått, är det Gud jag försöker vara till lags? Ja, vilket är lättare, att vara människa till lags eller Gud till lags? Och så säger han, om jag skulle vilja vara människa till lags, då vore jag inte längre en Kristi tjänare. Då vore jag en människors tjänare i den bemärkelsen att jag rättade mig efter vad de vill höra och så anpassar jag mitt budskap efter deras önskemål. Men jag är inte ute efter att behaga människor, utan ute efter att behaga Gud, säger han. Och det går tydligen inte, det här är ju tillspetsat, men det går inte att vara Kristi tjänare och samtidigt vara alla människor till lags. Ve er, sa Jesus, om alla människor talar väl om er. Det vill man ju. Man vill ju att alla ska tala väl om er. Men han säger det till sina lärjungar som har att förvalta evangeliet. Och han menar att det kommer att bli en stötesten för en del. Och ni kommer inte att bli omtyckta av alla. Och det här erfår nu Paulus, va? Men han säger, det spelar ingen roll. Jag är inte ute efter att vara människa till behag, utan Gud till behag. Det är för att det jag har fått att förkunna, det är inget mänskligt påfund. Det är ingenting, säger han i vers 11, som jag har lärt av människor. Det är inget mänskligt påfund, vers 12. Jag har inte fått det från någon människa. Jag har inte lärt det av någon människa, utan genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Han satt vid den tidens bästa universitet, kanske vid Gamaliels fötter, vid Jerusalems lärosäte. Det var en hög akademisk utbildning som Paulus tillgodogjorde sig. Och det var en mycket respekterad lärare, Gamaliel. Ni vet, han satt i Stora rådet också. Där hade Paulus fått sin undervisning. Men, och den var bra. Den var säkert fantastisk. Men ingenting om nådens evangelium i Gamaliels undervisning. Utan den kom till mig på Damaskusvägen. Direkt från Jesus själv. Och så säger han i vers 13. Jag var ju själv emot den. Jag var ju själv emot den förkunnelsen. Jag var ju förföljare. Och så kommer jag där i mitt uppsåt att arrestera dessa enfaldiga män och kvinnor i Damaskus som trodde på denne Jesus. Och så möter han detta ljussken och slås till marken. Och han utsätts för en dubbel chock som han aldrig återhämtade sig ifrån under hela sitt liv. En dubbel chock. Nummer ett. Rösten säger, Paul, eller Saul, Saul, varför förföljer du mig? Herre, vem är du? Jag är Jesus. Oj, alltså lever han. Och i mitt sätt att handskas med de kristna har jag egentligen knutit min näve ända upp till Guds tron. Han lever. Det är honom som jag har förföljt. Och alltså, det är sant som apostlarna har förkunnat att Jesus är uppstånden. Det var chock nummer ett. Chock nummer två, att förfölja församlingen var liktidigt med att förfölja den uppståndne Kristus själv. Och hela sitt liv så på något sätt så han återhämtade sig aldrig från det här. Utan det är ju otroligt, tänkte han, att jag som förut var en förföljare nu får vara en församlingens tjänare. Hur Gud har tagit mig som ett typexempel på sin nåd. Hela hans liv var en demonstration av nådens evangelium, eller hur? Vers 14. Ja, vers 13. Ni har hört hur jag som förut var en förföljare, jag ville utrota Guds församling. Och i trohet mot judendomen så överträffar jag de flesta av mina judiska jämnåriga. Ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men, och så kommer nåden alltså. Men han som utsåg mig redan i moderlivet. Och om det är så att Gud redan innan Paulus var född hade utsett honom till apostel, då hade ju inte han så att säga haft chans att meritera sig för det ämbetet. Det var redan, det här är ju jättesvårt att greppa, alltså Guds suveränitet och Guds förutvetande och Guds allvetande. Men det var inget teologiskt problem för Paulus. Han utsåg mig redan i moderlivet. Han kallade mig genom sin nåd. Det behövdes en nådes kallelse. Men det var redan innan jag hann göra vare sig gott eller ont. Precis som Jakob, du vet. Jakob och Esau. Den yngre ska bli förmer än den äldre. Det var redan så att säga klart i Guds plan. Men därmed inte att Jakob förtjänade sig sin kallelse. Och det gjorde inte jag heller, menar Paulus, tvärtom. Men Gud i sin nåd valde att uppenbara för mig, vers 16, sin son med syfte att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Och jag brukar skissa det här intressanta förloppet i Paulus liv när han i början av sitt liv skriver sitt första brev, troligen då, va? Brevet till Korinterna. Redan kanske början på 50-talet efter Kristus. Säg cirka 50. Första kor 15, jag tror det är 10. Han kallar sig där: jag, åt mig som är den minsta av alla apostlarna blev nåden given. Jag är inte ens värd att få kallas apostel. Jag är som ett ofullgånget foster. Men kan ni tänka, mig blev nåden given. Inte bara att få förlåtelse utan dessutom få bli apostel. Tala om nåd. Senare skriver han i Efesierbrevet. Jag tror det är 8:e versen där i 3:e kapitlet. Nu kommer jag inte ihåg om det kan vara 56 någonting så efter Kristus. I alla fall före 60 efter Kristus. Och då säger han åt mig, kommer ni på samma tema, åt mig som är den ringaste eller den minsta av alla de heliga blev nåden given att få förkunna det evangeliet. Och sen i slutet av sitt liv, efter år 60 någon gång, så skriver han till sina sista brev, och då till sin andlige son Timoteus. Och i Timoteus 1:12 är det väl, så säger han då: jag som är den största av alla syndare, åt mig blir nåden given. För att statuera ett exempel så tog Gud mig. Han ser sig själv liksom, här är listan över syndare. Och nummer ett på den listan, det var Saul av Tarsus, det var jag. Sen kom de andra längre ner. Men jag var värst. För jag förföljde Guds, jag förföljde Jesus själv genom att såra hans församling. Och kunde han frälsa mig och göra mig till en apostel, då är det väl inga problem. Då kan han frälsa resten också. Och så hastar han ut på romarrikets alla vägar och sa: titta vad Gud har gjort med mig. Titta vilken nåd. Jag, den minsta av alla apostlar, senare i livet den minsta av alla kristna, i slutet av livet den största av alla syndare. Det är inte att han degraderar synen på sig själv under livets gång, utan tvärtom är det så här att hans uppskattning av Guds nåd tycks växa. Alltså nåden blir större och större för honom ju längre han lever. Och det önskade jag skulle vara sant om mig också. Att det här att tänka att Gud tog tag i mig, det är väl det underbaraste som har hänt. Det är mycket större än att han lät Niagarafallen brusa och skapa förundran. Det är mycket större än att han låter Karlavagnen gnistra i stjärnhimlen här över oss. Klara nätter. Allt är till att förundras över, men anse det vara värd din största förundran att Gud sträckte sig ned och lyfte upp dig ur rännstenen. Tvätta dig ren, tvätta dina fötter, satte på dig fina konungsliga kläder och förklarade dig sin son och sin dotter. Det förtjänar vår största förundran. Och ju mindre vi förundras över nåden, ju mindre glada blir vi i frälsningen. Ju mer du förundras över nåden, ju lyckligare blir du i frälsningen. Så det här, ni kan förstå, Paulus, han känner själva hjärtat i evangeliet håller på att förfuskas. Nådens evangelium håller på att fuskas bort. Och det får inte ske. Så han går till rätta nu med det här. Och han förstår att det var lätt att ge vika för de här falska bröderna som kom och sa: om ni omskär er, det gällde ju männen då, så ligger ni kanske ännu bättre till hos Gud. Och andra yttre regler som lätt man skulle kunna inordna sig under och få poäng för. Förstår ni? När nåden förminskas, då tilltar stoltheten. Då tilltar möjligheten för att berömma sig själv. Och han säger nu, han fick ju dra sig tillbaka efter den här Damaskusupplevelsen som det står där i vers 18, ja, vers 17. Att han inte får upp till Jerusalem. Alltså han var så säker på att han hade fått kallelsen uttalad över sitt liv. Han får inte upp till Jerusalem och sa, vad tror ni om det här? Petrus och Johannes och Jakob och ni andra, vad tror ni om det här? Han var så säker på sin kallelse. Så att han inte åkte ner och försökte få bekräftelse. Utan åkte till Arabien. Och verkar ha varit där i 3 år. Han behövde ju verkligen, förstår ni, en farisé, en skriftlärd. En som ivrade från judiska traditionen och lagarna. Rekonstruera hela sin teologi. Och det tog tid. Att fatta detta stora med Kristus och försoningen. Kanske det var under de här åren som det han antyder i Andra Korinthierbrevet 12 skedde. Att han rycktes upp liksom till tredje himlen. Och får se och höra saker som inte går att uttala med människoord. Och han fick uppenbarelser som är skrivna egentligen teologin, åtminstone menar jag, i breven. För utan Paulus brev så skulle det vara ganska svårt att förstå mycket av frälsningens innebörd. Först 3 år senare, vers 18, for jag till Jerusalem för att få tala med Kefas. Det är ju Petrus. Han stannade där i 14 dagar hos honom. Och sen träffade jag Jakob också. Sen kom jag till Syrien. Och Kilikien, det är ju där hemmatrakterna i södra Turkiet där han föddes. Utan att ha haft någon beröring med de kristna församlingarna i Judén. Det enda de hade hört var att han som en gång förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut ville utrota. Alltså nåden demonstrerade. Har ni hört vad som har hänt? Och man prisade Gud för min skull. För vad Gud har gjort med mig. 14 år senare får jag upp till Jerusalem. Och nu hade han med sig Titus. En grekisk ung man som hade kommit till tro. Barnabas. Men Barnabas var ju jude av Levi stam. Och han hade med sig Titus som ett testexemplar. Om nådens evangelium verkligen skulle erkännas av apostlarna. För det förhöll sig nämligen så, säger han, att det fanns falska bröder, vers 4. Som hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger i Kristus. Och se liksom var de kunde lägga in stötarna någonstans. För att beröva oss den friheten. Det såg Paulus. Men han säger så här mycket bestämt. Inte ett ögonblick gav vi efter för dem. Och underordnade oss deras lära. För, säger han, sanningen, evangeliets sanning måste bevaras åt er. De ville göra oss till slavar. De ville binda oss igen under något ok. Så jag tog med Titus för att se vad de skulle säga om denne hedning. Han är oomskuren. Är han godkänd ändå? Förstår ni? Eller? Vad skulle apostlarna säga? Man gav inte efter för de här falska bröderna, traditionalisterna, utan man erkände och godkände Titus. Fast han var oomskuren så var han en fullvärdig Jesu Kristi lärjunge. Tack och lov. Evangeliets sanning bevarades. Inte nåd plus omskärelse, utan nåd och bara nåd. Det var det man kom fram till. De falska lärarna hade kommit in för att liksom beröva friheten i Kristus. Och det är så lätt gjort. Och det är precis som om vi blir som pianoelever, du vet, som sitter och är så rädda att spela fel. Så att vi inte längre spelar musik. Utan det blir mekaniskt. Det kristna livet blir ingen frihet. Jag ska komma till det mer i 5:e kapitlet naturligtvis, men Men vi är så rädda att göra bort oss så att musiken tystnar i våra liv som kristna. Och det blir så när legalismen kommer in och tar över handen. Och som har hänt i många, många väckelserörelser. Kristus har gjort oss fria för att vi ska hålla på att vara fria, står det i Galaterbrevet 5:1. Låt därför inte något nytt träldomsok läggas på er. Utan stå upprätta, står det. Stå fasta. Böj inte ner halsen och tillåt att det läggs på er nya ok. När ni har blivit befriade. Gå inte in i en ny bur. När ni har blivit utsläppta ur den ena buren så går ni inte in i en annan bur. Det är ju ologiskt. Men det är alltid lättare att sluta tro på nåden än att bara tro på nåden. Som en drivkraft i det heliga livet. Och så kommer han in här i ett tillfälle. Ja, det är ju vackert det man kommer fram till här i slutet av vers 10. Alltså man var överens om, okej, Paulus, vi erkänner dig som apostel till hedningarna i första hand. Och Petrus som en ledande apostel till judarna. Men det är samma evangelium. Nådens evangelium. Men en sak ska vi ha också gemensamt, vers 10. Vi ska tänka på de fattiga. Och det har jag verkligen lagt mig vind om, säger Paulus. Vad fint. En fin liten kommentar där. Ständigt tänka på de fattiga. Men så drar han upp ett tillfälle. Om jag har lite tid kvar, vad bra. Kefas är Petrus. Petrus hade ju fått fantastiska uppenbarelser om att nu gällde inte de gammaltestamentliga reningslagarna längre. Man fick faktiskt gå in i en hedningshus och äta det som bjöds. Och den här duken hade kommit ner, ni vet, i en syn han hade på taket där i Joppe. Garvaren som han var, vad heter det? Som renar läder var. Heter det garvare? Jag tänkte någon som garvar, någon som skrattar. Så jag tänkte, nu säger jag fel. Men ni skrattar inte, så det kanske var rätt då. Det var egentligen en oren hantering, bara det hantverket. Men i vilket fall, han var där och han var hungrig. Och då får han se den här duken komma ner och blandat med de djur som i gamla testamentets rituella lag inte var förbjudna, var bjudna att äta. Det var orent för en jude att äta. Och så säger en röst, varsågod och ät. Nej. Aldrig skulle jag tillåta mig att orena mig med sådan mat som är förbjuden i lagen. En andra gång, samma syn. Varsågod och ät. Nej, aldrig. Jag har aldrig orenat mig med sån mat. En tredje gång, vad Gud har förklarat rent ska inte du förklara orent. Och det här var en förberedelse för att Petrus skulle våga följa med de här utsända följeslagarna till Cornelius hus, va? En romersk officer. Det här är Apostlagärningarna 10. Hela det kapitlet handlar om det här. Och det var ett jättesteg. Det är så märkligt tycker jag att så långt efter ändå Jesu död och uppståndelse, det är 7 år minst, så hade man inte fattat att gå till hedningarna också. Nej, det ville inte Petrus göra. Så han behövde en trefaldig syn. Och då, okej, när de kom och knackade på dörren, vill du följa med till romersk officer som vill höra. En ängel har sagt till honom att vi ska skicka bud efter dig. Och han följer med och han går in i Cornelius hus. Och vågar alltså göra detta. Det var otänkbart för en jude att gå in och i en hedningshus. Det var att orena sig. Och dessutom förmodligen åt man tillsammans. Det var helt otänkbart tidigare. Men nu fick han upp ögonen. Och han predikar om Jesus då. Den helige ande faller över hela skaran där. För de tar emot ordet i tro. Och han låter då döpa dem. Och får redogöra för det här i kapitlet som följer för apostlarna. När han kommer tillbaka. Hur kunde du gå in i det där huset? Hur kunde du predika för hedningarna? Ja, men samma under hände med dem som med oss på pingstdagen, ni vet. Ja. Så han borde ju ha, han borde liksom ha den här saken klar för sig. Men så kommer han till Antiochia. Jag vet inte exakt hur långt efter den här apostlagärningarna 10 som det är. Men han har också där i Antiochia, det var den första blandförsamlingen. Ni vet, så den första församlingen där det var en blandning av både judar och hedningar. Det var mycket vacker företeelse som var helt okänd i den kulturen. Att hedningar och judar kunde samsas under samma tak. Det var ett oerhört starkt vittnesbörd. Och precis som jag läste en nyhetsartikel från Frankrike nyligen om att man har fått upp ögonen för hur de evangeliska församlingarna i Paris är den enda institution i det franska samhället där fransmän och en blandning av en massa invandrare tycks trivas tillsammans. Det är väl ett fint vittnesbörd. Nåväl, och det var samma problematik i Antiochia, var mycket noga med de etniska entiteternas avgränsningar. Så här. Så när den här församlingen uppstår där, så vad ska man kalla de här människorna? Ja, det var första gången man kallade dem kristna, som ni vet. För man kan inte kalla dem judar, man kan inte kalla dem hedningar. De följde någon som heter Kristus. Okej, vi kallar dem kristna. Nåväl, och det var ju rätt, det var ju fint. Och Petrus erkände det här, att vi är ett i Kristus, va? Som Efesierbrevet 2 talar om. Han har brutit ner skiljemuren mellan judar och hedningar. Vi är ett i Kristus. Så han åt fläskkotlett hemma hos hedningarna, säkert. Men så händer en dag att det kommer en liten grupp. Vad står det? Det står att det kom några från Jakob, alltså det betyder ifrån Jerusalem. En liten kommitté av traditionalister som bara kände till att vi judiska kristna, va? Och man höll på de judiska rituella lagarna fortfarande tydligen. Och nu kommer man till Antiochia där man har släppt loss liksom. Och Petrus får stora skälvan, han smiter ut bakvägen ur köket och liksom... Och till och med få Barnabas och andra judekristna med sig i det här avfallet från nådens princip. Förstår ni? Det var jätteallvarligt egentligen. Vad man tyckte, det var väl ingenting att avstå från fläskkotlett. Det kunde man väl. Men det var ju att ge vika för de här som inte menade att det räckte med tron på Kristus bara. Och som menar att man kan inte associera sig med hedningar på det där viset. Och då står det att till och med Petrus, som hade fått det här så klart för sig tycker vi, greps av människofruktan för de som höll fast vid omskärelsen. Och samma hyckleri, för det var det, gjorde sig också de andra judarna skyldiga till. Till och med Barnabas, säger han. Och det här är nu en demonstration, både Paulus auktoritet som apostel och av nådens evangelium, när Paulus offentligen går till rätta med Petrus. Och säger, du har avvikit från sanningen i evangeliet, säger han, inför hela församlingen. Varför ska du som är jude och kan leva på hedningarnas vis enligt nådens princip, nu försöka få judarna, alltså få hedningarna, menar han, att underkasta sig omskärelsen. För det är ju vad han säger egentligen i sitt beteende då. Att nu gäller inte längre bara nåden, han backar, va? Och ger utrymme för den här legalistiska hållningen. Och Paulus är upprörd. Och han fortsätter nu i avslutningen av andra kapitlet och bombar på liksom. Rättfärdig genom tro alena, rättfärdig genom tro alena. Jag vet inte hur många gånger det står. Och han refererar till sitt eget liv igen, kan man väl säga. Jag brukar dela in det här i tre avsnitt, Paulus försvar för nådens evangelium, nådens triumf. Om vi tittar här på tavlan. Så kan man använda tre propositioner för att förstå utvecklingen som Paulus menar att han har gått igenom. Först innan lagen. Alltså innan lagen verkligen kom till tals med honom. Kanske så här före lagen. Ja, det är ju samma innebörd. Då var jag en självgod farisee. Jag lydde lagen. Jag var omskuren. Jag var ju en sann hebré, jag talade hebreiska, jag var en laglydig farisé, jag gav tionde, jag fastade, jag var rättfärdig i allt det här yttre som lagen begärde. Va? Jag höll sabbaten. Så, det är egentligen Romarbrevet 7 som beskriver det här också, kanske tydligare. Så innan lagen så, ja, då var jag i mina egna ögon en rättfärdig jude. Allt vad som kunde begäras. Sen kommer under lagen. Och då menar jag och Paulus, alltså beskriver sin insikt i vad lagen egentligen säger. Alltså budordet träffade mig verkligen. Jag kom in under lagens förbannelse. Jag insåg att jag inte höll måttet. Jag brukar ta en mycket enkel illustration på det här. Du har säkert förargats över de här skyltarna som står när de har sått en gräsmatta. Någonstans här i någon park så står det förbjudet att beträda gräsmattan. Fy så löjligt. Och den är så grön och inbjudande och så vacker och så skön. Och så ska jag dessutom från punkt A till punkt B. Ska jag behöva gå runt där? Nej, jag kan gena rakt över. Men det är förbjudet. Och Paulus hade han har varit lydig i den här skylten. Alltså. Han hade gått runt. Titta. Jag lyder lagen. Du ska inte. Och jag gjorde inte. Men sen, om du tittar lite grann längst ner på den här skylten, så står det ytterligare något. Vet du vad det står? Du får inte ens ha lust att gå på gräsmattan. Oj. Då dödade lagen mig, säger Paulus. Den slog ihjäl all min rättfärdighet. Jag klarar ju det och går runt. Det klarar jag ju. Jag smet ju inte över i andras ögon och mina egna ögon. Så var jag laglydig. Men lagen går längre egentligen. Va? Den säger i 8, 9, 10 bud. Du ska inte ha begärelse. Alltså du får inte ens vilja gå över gräsmattan. Vem klarar sig då? Vem klarar sig då? Det är förbjudet att ha lust att gå över. Hjälp. Då slår lagen sönder på hela min förträfflighet. Förlust hade han säkert att gå över gräsmattan. Alltså det är inte bara du ska inte stjäla, utan du ska inte ens ha lust att vilja ha din grannes fina bil, vad det nu är, eller avundsjukan. Du ska inte mörda, nej det har jag aldrig mördat. Du ska inte ens hata, det tycker illa om. Boy, står det så också? Ja. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Nej, jag har varit trogen min hustru, min man. Ja, men du får inte ens ha lust till den vackra mannen i huset bredvid. Oj. Ja, så är det så. Vem har då en chans att säga? Då insåg Paulus, lagen gjorde slut på all hans egen rättfärdighet som det står. Jag har dött bort från lagen. Vers 19. Lagen gjorde mig till syndare. Den visade mig ingen väg ut heller. Va? Lagen bara säger, du ska inte. Och den visar mig ingen, men hur, vad ska jag ta mig till då? Jag kan ju inte låta bli att ha lust att gå på gräsmattan. Ja, det säger inte lagen. Lagen ger dig ingen frälsningsväg. Nej. Men, och då är det så här, va? Egentligen så provocerar lagen viljan. Har du tänkt på det? När det står förbudsskylten, den provocerar. Vad löjligt, vilket löjligt skylt. Varför skulle inte jag få gå på gräsmattan? Alltså lagen sätter fart på den gamla naturens drifter mer, va? Den slumrade kanske förut. Men vad den, och då kan man ställa här frågan. Om lagen provocerar, uppväcker den rebelliska naturen, hur ska då lagen kunna användas för att rättfärdiggöra? Hur ska då lagen kunna användas för att helga? Förstår du? Lagen har ingen sån kraft. Och det betyder inte att lagen är dålig. Lagen är sann, den är god, ett sant uttryck för Guds väsen och Guds natur. Men lagen förmår inte jobba med oss, det är för att vi är fallna varelser. Det är som en skicklig möbelsnickare. Okej, jag vet att han är skicklig. Och han säger, ja visst, jag kan fixa den där stolen åt dig, men du får komma hit med trävaran som jag ska använda. Och så kommer jag med en massa träbitar, va? Och han tittar på det och så skakar han på huvudet. Du, det här är oanvändbart, det är ju ruttet. Alltså, lagen har att jobba med ett material som inte kan. Han kan, hur gärna en lagen vill få oss att lyda, så kan han inte få oss att lyda. Det för att vi bär på den här rebelliskheten inom oss. Det är ju intressant att lagen uttrycks i negationer. Alltså, du ska inte. Vilket förutsätter att det skulle finnas en böjelse att bryta just de där grejerna, va, som lagen förbjuder. Hela rättsväsendet utgår ju från den premissen att här finns en tendens hos människan, människosläktet, alltså människan i ett samhälle, att göra saker som är destruktiva, som skulle upplösa och förstöra hela samhället. Därför måste man ha negationer av vad som är förbjudet i ett samhälle. Ja, nåväl. Så, då säger Romarbrevet 8, det som lagen inte kunde åstadkomma i det att den var försvagad genom vår kötsliga natur. Alltså den hade att jobba med ruttet trämaterial. Det gick inte att göra den där stolen av det materialet. Det gjorde Guds son. Det gjorde Gud då när han sände sin son och uppfyllde lagen. Han kom med ädel trävara, så att säga, som uppfyllde rättfärdighetens krav. Det blev en fin stol. Det var ädelt material rakt igenom. Och Paulus insåg det. En sån frälsare behöver jag. Så vad han kommer fram till här nu i slutet på Galaterbrevet 2, det är fri från lagen. Och det är resten av Galaterbrevet, fri från lagen. Och då menar jag inte att det utmynnar i ett laglöst liv, men fri från lagen som drivkraft i hans liv som kristen. För om lagen hade kunnat rättfärdiggöra, då hade ju inte Kristus behövt dött, säger han i vers 21. Men sen, alla mina gamla meriter blir nu ingenting värda. Det är inte bara att de har nollvärde, de har minusvärde. Han kallar det för avskräde i Filipperbrevet 3. Va? Ja, jag slänger det i soptunnan. Hela register, hela listan på min förträfflighet. Att gå runt här, vad duktig jag var. Jag gick runt varje dag. Alla kunde se hur duktig jag var att hålla lagen. Sophög. Allt var inget värde. Det var inte bara noll, det var minus. Så allt som förut var en vinst har blivit förlust. För det tog mig bort ifrån en rätt hållning till Gud. Så jag kastade på sophögen, det är vad han säger, för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Så slutar vi med denna underbara vers i Galaterbrevet 2 och 19 började. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen. Alltså han är fri från lagen som styrande drivkraft i hans liv som kristen. För att istället leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Det är lösningen på den gamla naturens herravälde. Att bli, vad har Gud gjort med min gamla natur? Den har blivit korsfäst med Kristus. Alltså jag är befriad från den gamla naturens herravälde. Och i dopet som vi i en baptistisk syn kanske tydligare uttrycker genom nedsänkning, en begravningsakt följer, alltså korsfästelsen, Kristi korsfästelse följdes ju av en begravningsakt in i graven. Och när man döps till Kristus, detta är ju ett andligt fenomen, men det yttre dopet är en bekräftelse på den inre verkligheten. Det gamla livet, alltså, är begravt och den gamla naturens herravälde är satt ur spel. Det är vad dopet säger. Den har berövat sitt herravälde. Och jag står upp ur dopgraven, bildligt talat då. Jag står upp till ett liv under ett nytt herravälde, Kristi herravälde, nådens herravälde. Så jag tycker om baptistisk syn där fortfarande. Det är något mycket talande, konkret. Så eftersom jag är i Kristus har lagen ingenting att anklaga mig för längre. Lagen är okej, säger lagen. Det är fint. Du är i Kristus. Och i Kristus är jag liksom... Det finns en bild på det här i Kolosserbrevet 2 som är hämtat, tror jag, från romerska fängelsetraditionen, att när man hade fängslat en brottsling och han har blivit dömd utifrån lagen, fått sitt straff uttalat, kanske 5 år för mord stod det här då, eller 10 år, vad kunde stå, anklagelseskriften stod på celldörren. Eller som vid avrättningar på korset. Jesus hade en anklagelseskrift över sig på korset. Men sen när den här strafftiden var avverkad så kommer fängelsedirektören och så stryker han över den anklagelseskriften. Låser upp celldörren och säger du är fri. Och så säger Kolosserbrevet att Kristus har kommit och han har raderat den anklagelseskrift som fanns över våra liv, som lagen hopade över våra liv, den har han suddat bort och sagt kom ut i frihet. Och lagen har ingenting att anklaga oss för längre. Så när lagen ser vad nåden har åstadkommit så är lagen helt nöjd. Den är fullständigt tillfreds. Och lagen säger, oj, det är ju precis det jag hade velat åstadkomma, men jag kunde inte. När vi bodde i USA så var den här Woodstock-festivalen, rock, har ni hört tala om Woodstock, tidigare rock, man höll på en hel vecka tror jag, det var otroligt, med hundratusentals ungdomar, men också massor av poliser, för det var drogproblem och sånt, och det var inte så lätt att hålla ordning där. Året efter var en stor kristen konferens, Campus Crusade i Dallas. Också 100 000 eller 80 000 ungdomar kommer in till Dallas från hela Amerika. Men inga större problem för polisen. Det var kanske lite trafikproblem så här var. Men annars kunde polisen stå så här var. Förstår du? När nåden regerar så är lagen nöjd. Ja. Bra. Så är det. Det kommer vi till i 5:e kapitlet mer tydligt. Så detta är ett under. Så, prisat vare hans namn. Förlåt om jag har gått över tiden, jag har ingen koll. Tack gode Gud för nådens underbara kraft i våra liv. Och vi ber att den ska gripa tag i oss. Vi blir så glada över det här. Fascinerade över att du har handskats med oss i sån stor nåd. Och att det blir drivkraften i våra liv och glädjen i våra liv. Och att vi inte behöver känna oss som slavar utan som fria kristna män och kvinnor. Döttrar och söner till Jesus Kristus själv. Välsigna oss när vi skiljs och vi ber tillsammans välsignelsebönen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.